The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du, jag måste bara på det här. Ja. Jag måste bara ta upp att jag tror att Anders Lettström och Christer Gustafsson och de här, du vet, vi har ju pratat med några människor. Ja. Man måste ju berätta vad man håller på med.
Ja.
Att de börjar bli medvetna om vad vi håller på med.
Den sammansvetsade trion bestående av Thomas Sjöberg, Diane Rauscher och Tove Meyer har det gångna året grävt i kungen och hans vänners vilda festande på bland annat svartklubben Club Power, driven av gangsten Mille Markovic. Diane har även följt kungens fotspår under olika utlandsresor samt ringt runt till en mängd olika kvinnor och fått kungagängets dekadenta livsstil bekräftad. Men någon av alla de som författarna varit i kontakt med tycks ha förmedlat detta vidare till kungagänget. Och det har skapat oro i lägret. Författarna till boken om kungen måste till varje pris stoppas. Du lyssnar på Motiv och på del 3 av 6 om kungaskandalen.
För det som följer nu är ju... Jag har en gammal bekant som heter Tommy Lindström.
Tommy Lindström gjorde sig ett namn på 80-talet då han blev chef för Rikskriminalpolisen. Han blev således inblandad i några av Sveriges största polisutredningar, såsom utredningen kring Maskeradligan, spionen Stig Bergling och mordet på Olof Palme.
Tommy Lindström är en liksom cool snubbe. Han har ju liksom den här signaturmustaschen, liksom överkammad flint. Det ryktas om att han har en Smith & Wesson nerstoppade skafter på sina cowboyboots. Och att han kör alltid för fort och har ett rykte om sig att vara en tuffing, alltså, som går i sina egna vägar, som är villig att bända lite på reglerna för att nå snabbare resultat.
Att Tommy går sin egna väg och bänder på regler leder också till att han slutligen får sparken. För Tommy utredde flera stora konststölder och var duktig på att hitta alternativa vägar för att få tillbaka stöldgodset. Och vid ett tillfälle lägger Tommy något diskret vantarna på försäkringspengar för stulen konst. Han tänker nämligen använda dem till att betala en källare som påstår sig veta var stöldgodset finns. Det visar sig dock snart att den här källaren precis omkommit i en trafikolycka. Men Tommy behåller försäkringspengarna och använder dem till att anordna en stor fest för personalen på Rikskrim.
De har aldrig fått gå på en fest tidigare, så att jag tror det här rörde sig om 60 000 spänn som Tommy använde. Och det här ansågs liksom vara bedrägeri. Så han fälls för det här?
På 90-talet så läser Thomas Sjöberg om Tommys bravader som toppchef inom polisen och förundras över hans till synes säregna stil. Så Thomas kontaktar honom och frågar om han får äran att spökskriva Tommys memoarer.
Han är med på det hela, tilltalar hans ego gissar, så vi sätter igång och jobbar med hans memoarer.
Så Thomas börjar pendla ut till Tommys bostad i Åkersberga med pennan i högsta hugg. Tommys bravader sätts nu på pränt och träffarna behagar dem båda. Tommy gillar att snacka och Thomas gillar att skriva.
Boken döps till Mitt liv som snut. Blir ingen försäljningssuccé direkt, men det är i alla fall liksom Tommys 10 bästa kriminalfall kan man säga.
Under det här arbetets gång utvecklas också en vänskap. De trivs så mycket i varandras sällskap att de fortsätter att umgås efter det att boken om Tommys liv har släppts. Ett par gånger om året träffas de på Hard Rock Café över varsin hamburgare. Där pratar de om ditten och datten, om hur deras liv ser ut och vad det är de arbetar med just nu.
Så att jag känner att Tommy har blivit något mer än bara en professionell bekantskap. Det har blivit en personlig vänskap också.
Det blir till en vänskap så pass tajt att när Thomas gifter sig bjuder han in Tommy till sitt bröllop och placerar honom dessutom bredvid sin svärmor.
Man ger inte en position till vem som helst, i min värld i alla fall. Så jag värderar Tommys vänskap och vårt umgänge väldigt högt. Så när jag börjar jobba med Kungaboken så är det väl inte så himla konstigt om jag också berättar vissa saker för Tommy. För att, men han har ändå varit chef för riskkrim i 10 år och har liksom kontakt i den undre världen vet jag och är liksom välinformerad och har det mesta på plats. Så jag berättar för honom bland annat, jag berättar att vi håller på med det här, jag gör det här i förtroende och vi skriver inget papper, någon slags sekretessavtal. Jag trodde ärligt talat inte att jag behövde det. Så att jag berättar för honom bland annat om mina och våra upptäckter om kopplingarna mellan kungen och Mille Markovic.
Att Thomas anförtror sig till Tommy, som han där och då ser som en god vän sedan många år tillbaka, kommer Thomas få äta upp. Och det är när Thomas nämner namnet Mille Markovic som Thomas känner att någonting skaver.
Du måste ha snackat som Mille i korridorerna på polishuset, inbillar jag mig. Och det är därför jag blir så väldigt förvånad när jag frågar Tommy, ja men Mille Markovic, vad känner du till om honom? Ja, säger Thomas. Tittar han upp från sin hamburgare. Mille Markovic, säger du. Ja, du, jag vet inte. Ja, nej, alltså namnet låter bekant, men nej. Nej. Och när han för mig inte ens verkar känna till namnet Mille Markovic, annars än väldigt flyktigt och så tänker jag, det kan inte stämma. Det är något som inte, nej men det här känns inte riktigt som att han är uppriktig här.
Någonting är lurt med Tommys undflyende reaktion. Men de fortsätter att träffas och vid ett senare tillfälle bjuder Thomas hem Tommy till sig. Eftersom en hel del av det de grävt i kretsar kring Säpo, så har Thomas lite frågor.
Jag öppnar varsin öl och jag frågar Tommy, tror du att vi riskerar att råka illa ut? Att Säpo övervakar oss så att vi kan råka illa ut? Och Tommy svarar att det skadar inte att vara försiktig.
Det skadar inte att vara försiktig, säger Tommy. Och Thomas tar orden på allvar.
Vi bör nog vara fortsatt försiktiga, för att det är ju så. Vi har ju redan börjat vidta mått och steg för att försvåra för det eventuella liksom, ingripanden eller övervakning från Säpo. Det är uppenbarligen så att det har börjat röra på sig hos kungagänget. Så att, who knows? Bäst att ta det säkra för det osäkra.
Jag började deponera CD-skivor hos journalistvänner i Berlin och England.
Även Diane inser att ett visst mått av försiktighetsåtgärder är på sin plats. Det är trots allt maktens toppelit som de petar i. Och under den här tiden så möts även Diane av känslan att något lurt är på gång.
Någonting som är lite skumt som börjar hända där uppe i Norra, det är att Alltså man lär ju känna folk och bygden.
I Nora, utanför Örebro, driver Diane sitt fosterhem för tonårsflickor. Och när hon är där lär hon känna folket på bygden och bjuder vid ett tillfälle över sin granne på fika.
Och så visar det sig att han berättar att han har jobbat som livvakt på Säpo, åt Säpo, och även gör dokumentärfilmer åt Säpo. Han berättar bland annat att han hade redigerat filmer om alltså Estonia-filmer när de började filma. Han hade redigerat det. Men det är en annan historia. Det var bara det att jag hade Jutta Rabe där på besök, en tysk kompis, journalist, som hörde honom berätta det. Du kan förstå, han hade redigerat filmer från Estonia i början, åt staten. Men i alla fall, den här personen som jobbar åt Säpo, han, eftersom han filmar, så fick en av mina fotointresserade fosterdöttrar praktik hos honom. Och det skulle tydligen vara hemliga saker hon fick vara med på. Men hon fick skriva på något sekretesspapper. Hon är lite äldre. Men hon berättade för mig att han började förhöra sig. Alltså rätt regelbundet på vad jag håller på med, vad jag gör och så vidare. Sen märker jag att han börjar distansiera sig. Alltså han undviker mig. Och helt plötsligt så upptäcker jag att han har tagit bort mig som Facebook-vän. Och då tycker jag att det är jätteskumt. Och sen googlar jag honom lite grann. Och då upptäcker jag att han är kompis med, eller han sitter på någonting som heter Rättskonsulenterna. Där Tommy Lindström och en annan person som heter Kjell Hestrell, eller Kjell någonting, någon person som har försökt att adda mig i samband med att jag börjar med Kungaboken, plus den här Trond Stefansson.
Så den här före detta livvakten för Säpo är med i något som kallas för Rättskonsulterna. En juristbyrå som drivs av den före detta rikskriminalpolischefen, tillika Thomas gamla vän Tommy Lindström, samt av journalisten, juristen och författaren Trond Stefansson. Och denna Trond känner Diane till sedan tidigare, då hon haft honom som gästföreläsare på sin journalistutbildning. Men så plötsligt en dag så dyker denna Trond upp i en matvarubutik när Diane är ute och handlar.
Och så tar jag upp någonting med honom som har att göra med att jag håller på med något bokprojekt. Och han kom nog ihåg att jag hade skrivit med Makten männen mörkläggningen. Så han säger att du ska nog akta dig för att skriva för mycket om mäktiga män. Det var någon form av liten obehaglig varning där. Då började jag förstå hur känsligt det här var. Och att jag borde vara försiktig.
Jag ser framför mig att kungavännerna... Jag förstår också att det börjar bli oro i lägret. För att det här är första gången, tror jag, som de känner att de upplever ett hot utifrån.
Thomas, Diane och Toves gräv kring kungen och hans kompisar har nu fått ringar på vattnet. Och det tycks inte bara vara kretsen kring kungen som fått viss information, utan det har även andra journalister.
Och det intressanta i sammanhanget är att plötsligt så blir Diane kontaktad av Janne Josefsson på Uppdrag granskning.
Janne Josefsson har nåtts av informationen om att Diane skriver på en bok som berör kungens privatliv. Och Janne vill ha ett möte. Thomas och Diane ställer upp och bjuder hem honom till Dianes lägenhet i Gamla stan.
Och vi är lite, jag i alla fall, väldigt spänd och lite nervös inför det. Vad ska det här mötet egentligen, vad går ut på och hur kommer det här att sluta? Nej, men då är det så här att då berättar Janne att de har ju hört de här historierna också. Och de tycker att det är jätteintressant, för de vill verkligen göra ett program om kungens privatliv. Av samma anledning som vi vill göra en bok om kungens privat. Det här är viktig och relevant information att berätta för undersåtarna, säger Sveriges befolkning, om kungens spektakulära privatliv. Men de saknar källor. De har inte en enda källa på Uppdrag granskning.
Uppdrag granskning är uppriktiga med att de saknar källor. Men källor har de förstått att Diane sitter på. Och det Janne lockar med är att om hon och Thomas samarbetar med Uppdrag granskning så kommer deras gräv få en annan typ av kredibilitet och legitimitet.
Om jag skulle Uppdrag granskning så att säga stå bakom det här så skulle ju vi vinna på det.
Thomas och Dian förstår fördelarna med det här upplägget, men det känns ändå långt ifrån bra.
Den främsta anledningen till att det inte känns bra är att vi kan inte, nu har vi alltså byggt upp förtroendet hos x antal kvinnor. Det har tagit liksom hur lång tid som helst för Dian att bygga upp det här förtroendet. De har slutligen berättat under löfte om total anonymitet. Så de berättat för Dian om sina erfarenheter av kungen och hans kompisar de här festerna. Vi kan inte ringa upp dem och säga: jo, skulle ni kunna tänka er att berätta det här för Uppdrag granskning också? Alltså bara att ställa frågan skulle innebära att vi hade riskerat att tappa förtroendet som vi hade byggt upp hos dem. Jag menar, det skulle kunna låta som att vara beredd att slänga dem under bussen plötsligt och du vet, en högröd och indignerad Janne Josefsson skulle köra upp en liksom, mikrofon i ansiktet på dem och skulle bli filmad. Och, nej, men alltså, det bara känns som wow! Vi fattar fördelen med att jobba med Uppdrag granskning, men vi kan, alltså, det går liksom inte. Vi kan inte överge eller förråda våra källor på det sättet. Det, alltså, vi kan alltså inte ens ställa frågan.
Magkänslan säger nej. Men de går åtminstone med på ytterligare ett möte med Uppdrag granskningsredaktion som närmare kan förklara vad de ser framför sig för typ av produktion.
Jag måste säga att jag blev smått chockad över deras attityd och inställning. För att det gick ju ganska snart in, kom ju väldigt snart in på eventuella samlag. Att antalet samlag vi kunde verifiera.
Jag vet att vid ett tillfälle under det här mötet så frågade en av dem. Han ville veta om han gör så här med pekfinger, sopper han in. Han knyter liksom, vänster hand formar ett hål mellan tummen och de andra fingrarna. Och så använder han höger pekfinger och kör in och ut ur det här hålet. Och frågar hur många penetrationer kan ni dokumentera? Och då tänkte vi också bara, men jösses, är det det som är det främsta anledningen för Uppdrag granskning att samarbeta med oss? Att kunna dokumentera hur många gånger kungen har haft sex utanför äktenskapet. Är det det som är deras grej? Det är inte våran grej. Våran grej är att kungen har exponerat sig i miljöer där han inte ska förekomma. Det är liksom vår huvudanledning till att göra det här jobbet. Säkerhetsaspekten var viktigare än antalet penetreringar.
Det kändes ju lite avklätt, kan jag säga. Att de visar sitt rätta ansikte, de här killarna. Alltså, grabbdrömmen det var att avslöja eller berätta om antalet samlag som kungen hade haft med olika kvinnor. Det var inget mer.
Och de hade nu lagt ribban, det var på en ganska, tycker jag, sjaskig nivå som förvånade oss.
Det skippade vi. Vi kände direkt att det var ingenting för oss. Det var inte det som var huvudsaken för oss. Antalet kopulationer. Men det var deras grej.
Thomas får uppgiften att ringa upp till Janne Josefsson och tacka nej.
Och jag önskar att jag hade spelat in samtalet, verkligen. Men jag tror jag satt i bilen medan jag var tvungen att distrahera mig med någonting annat när jag ringer upp honom. Och för att meddela då, efter moget övervägande så har vi faktiskt bestämt oss för att avböja ett samarbete. Jag minns ju hur Janne Josefsson blir så här: va? Varför då? Alltså han blev så här genuint överraskad och förvånad. Någon som inte vill samarbeta med mig? Eller Uppdrag granskning. Han blev riktigt besviken. Riktigt besviken och nästan lite ledsen och kanske lite arg. Och lite, det fanns inte i hans begreppsvärld att han skulle få det här beskedet.
Alltså. Ja, de har höga tankar om sig själva. Och de har ju gjort massa bra grejer. Alltså riktigt bra saker. Men i den här historien så kändes det fel.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men icke desto mindre så summa summarum av våra kontakter med Uppdrag granskning var att vi var ändå rätt på rätt spår. Det var viktigt det vi gjorde.
Thomas, Dian och Tove fortsätter sitt arbete, oberoende och med oförminskad fart. Och Dian kommer i kontakt med fler personer som varit på samma festligheter som kungen. I nästan alla samtal Dian har dyker namnet Christer Gustafsson upp på ett eller annat sätt.
Det som händer sen är ju då att jag kontaktar Christer Gustafsson.
Thomas känner sig vid det här laget trygg med att kungens inre kärna redan vet om att de arbetar med boken. Så det är inte direkt så att samtalet blir laddat för den sakens skull. Thomas och Jan känner sig också trygga med att de redan har mycket kött på benen när det kommer till just Christer Gustafssons roll i arrangemangen kring festerna. Många samstämmiga uppgifter har pekat åt ett och samma håll. Att det är han som har levererat kvinnor till kungen och hans vänner.
Absolut inte. Jag har skrivit en bok om kungen som det.
Men de vill höra vad Christer själv har att säga om detta. Så Thomas ringer upp honom.
Ja, jag har ju hört rykten att det är lite... Det ska få ett eget kapitel.
Ja, jag tänkte det som kungavän.
Ja.
Min taktik är att få honom att prata på i ullstrumporna. Och jag märker att han gör ju det också. Han pratar ju på sig in i Norden.
Ja, jag har ju fått tillstånd av gänget att jag ska träffa dig. Så att jag behöver inte smyga med det.
Nej, okay.
De tycker att jag ska träffa dig helt enkelt.
Ja, okej. Okay. Det var sånt tusen.
Ja.
Ja, men det är
ja, bra. Men få fram en... se vad det handlar om.
Ja.
Han har varit på semester i Grekland och kommit hem och är brunbränd och utvilad. Och då säger han till mig att han har fått... gängets tillåtelse att träffa mig.
Det här kanske är en uppgift som kungens vänner egentligen kanske inte vill att Christer skulle nämna. Att han får tillåtelse att träffa författarna för att ta reda på vad det är de har. Men det är i alla fall bland det första han nämner.
Ja, för att de vet ju om det här. Ja.
Vilka de vet om
vad? Hela gänget kring kungen. De vet ju om att den här är på gång. Ja. Och det har ju gått rykten om alla från Camilla Enemark intervjuade och allt möjligt. Va?
Och att Christer nämner att kungagänget redan vet om att boken skrivs förvånar alltså inte Thomas, för det har han redan förstått. Det som däremot sätter Thomas helt ur spel är när Christer avslöjar vem deras källa med insyn är.
Så säger Christer Gustafsson att du ska ju veta, säger han till mig, att det finns ju en förrätta polis också som har fört fram information till oss.
Och sen vet jag ju att du vet att det är ju så här att den här förrätta polischefen har ju dragit fram information om den här boken också, så du vet.
Förrätta polischefen?
Jag vet, han Lindström.
Ja, Tommy Lindström menar du, säger jag. Jo, men honom känner jag ju. Ja, men han har ju också, han har ju gått fram information om vilka ni har pratat med.
Så att det har ju gått fram information om vilka du intervjuat också.
Ja, men har inte jag...
Så att alla vet ju det.
Och då säger jag till, jag tappar koncepterna fullständigt. Ja, säger jag, men...
Jag litar på att han inte berättar för andra vad det, han berättar för förtroende.
Ja, det gör han.
Ja, okej.
Det gör han, säger Gustafsson. Han har berättat det här. Okej, så, fine. Det fanns inte så mycket mer att säga om det just då. Men när jag lägger på telefonen så blir jag alldeles kall inombords. Tänker, vad i helvete har Tommy, min gamla liksom polare, har han gått bakom ryggen på mig och berättat för kungagänget om vilka vi har intervjuat som källor? Jag vet ju då att jag har pratat med Tommy om bland andra Mille Markovic, men att han skulle gå och blåsa mig och föra fram den informationen till kungagänget, alltså den tanken har jag aldrig föresvävat mig. Jag tänkte, det här är ju inte klokt.
Sveket från sin gamla vän Tommy Lindström sätter djupa spår i Thomas.
För det här är ju oerhört allvarligt att Tommy har... Ja, det är inte bra. Det är fan inte bra. Jag måste ju konfrontera Tommy vid rätt tillfälle och fråga vad fan han har gjort och varför han har gjort det.
Thomas Ståhl sätter sig nu för ett mycket annorlunda telefonsamtal med sin gamla vän Tommy.
Bra, Tommy. Jag måste...
Du återkommer.
Ja, okej. Jag måste bara innan dess fråga dig en sak.
Ja.
Jag pratade precis med Christer Gustafsson, du vet vem det är.
Men när jag ringer honom så är det är som att jag tappar kraft, jag tappar liksom luften. Och det blir väldigt, väldigt uddlöst, kan jag säga.
Ja, jag vet inte vem han är, jag har bara hört dig nämna namnet, ja.
Men jag blir lite oroad, för han säger nämligen så här att, och då citerar jag honom direkt. Sen vet jag att den här förra polischefen har ju tagit fram information om den här boken, så att du vet det. Och då frågar jag vad polischefen, ja, vad heter han, Lindström, säger han. Så det har gått fram information om vilka du har intervjuat, så alla vet ju det. Och jag måste bara fråga dig om det här, stämmer det?
Nej, men jag har ju pratat lite med hemliga pojkar om att du behöver möta dem.
Ja.
Och jag har aldrig pratat med den här Gustafsson.
Nej, för han säger då att vad han egentligen säger är att du har berättat för kretsen kring kungen vilka jag har intervjuat.
Men det vet inte jag.
Nej, jag vet att du vet, känner bara till Mille. Sådär.
Ja, det ska jag undra över också. Men jag vet inte vem han är riktigt. Så att,
för i mina öron lät det som att du har berättat för Läppström, Philipsson och dem om vilka jag har intervjuat. Och jag vet ju bara att vilka namn jag har nämnt för dig i förtroende. Och då blev jag lite förvånad bara när han berättade det där. För jag kan inte tänka mig att du har gjort det. Det blir så konstigt.
Nej, men jag vet ju inte vilka du har intervjuat.
Nej, jag vet.
Den här Mille vet jag inte om du har pratat om, men inte vet jag att du har intervjuat den. Men den har jag hört från annat.
Den konfrontation jag såg framför mig, den pladdrar han bort, snackar han sig ur utan problem. Och jag är ju inte förvånad. Jag menar, han är liksom umgås med en undervärlden i större delen av sitt yrkesverksamma liv som polis. Hur, så skulle han liksom, bara för att jag ringer upp, skulle han liksom plötsligt bara lägga sig platt och bekänna och be om ursäkt? Aldrig i livet.
I samtalet dyker även namnet Trond Sefastsson upp. Alltså mannen som pratade med Diane i matbutiken och varnade henne om att skriva om mäktiga män.
Jag har faktiskt på eget bevåg pratat med Trond Sefastsson, som jag har en relation till.
Ja, ja.
Och sagt till honom, om det är så att jag tycker att en kille ska prata med dig om det här med publiceringssaker och sånt.
Ja.
Kan du åta dig att läsa material? Jag är lite rädd för att du trampar snett. Om det som de säger, att det skulle vara filmer och material, gömt material, och dessutom fel människor med, i relation till dig. Alltså.
Ja,
okay. Men jag återkommer till
det. Och även Tommy verkar nu höja ett varningens finger för Thomas och indikerar att han är lite orolig för Thomas skull.
Men det här med Tommy, han återkommer ju.
Ja, Tommy kommer att återkomma senare i historien. Och då med ännu tydligare varningar till Thomas. Han kommer i princip uppmana Thomas att lägga ner arbetet med boken. Vi kommer till det senare. Där vi är nu, sommaren 2010, så försöker Thomas skaka av sig känslan av svek så gott han kan. För arbetet måste fortgå. Och han bibehåller telefonkontakten med Christer Gustafsson.
Vi
Han hymlar ju inte med. Jag påstår ju att han haft den här rollen, att han har varit tillhandahållit unga kvinnor till kungen och hans kompisar. Och han förnekar ju inte det. Men han, jag har ju inte varit någon hallick eller så. Men...
jag vill ju inte ha att jag står som någon jävla hallick. Minst det. För det är inte det jag har handlat om.
Men han medger ju att han har levererat kvinnor.
Ända sedan Alexandra-tiden när jag jobbar i nattklubbsbranschen så har jag ju aldrig gillat att gå ensam på fester. Och då har ju folk uppmärksammat att Gustafsson tar alltid med sig någonting gott på den tiden. Så att jag var ju inte den enda ungkaren på 70-80-talet. Det var ju många som var. Men jag var väl den som hade fräschingarna.
Alla visste också att han alltid hade med sig någonting gott. Och att det var han som hade fräschingarna. Och när han säger det här till mig, alltså jag blir så paff. Så jag tänker bara, Gud självlov att jag spelar in det här samtalet. Men jag har ju inte då nerv nog att be honom utveckla vad han menar med någonting gott och fräschingar. Utan jag tänker bara, Gud, bra, jag har det här dokumenterat. Det här kan vi använda, det är guld värt. Men jag vill inte pressa honom i det här läget, för att vårt syfte med att kontakta Christer Gustafsson, det är ju att få till en intervju. Vi vill ju att han ska bekräfta det här, att han har haft den här rollen. Han är ju redan gjort det i det här samtalet, men vi vill ju träffa honom, sitta ner ordentligt. Men...
efter lite lirkande så går Christer slutligen med på en regelrätt intervju. Han har ju trots allt fått kungagängets godkännande att träffa Diana och Thomas. Och det som också kommer att framgå är alltså att kungagänget i sin tur är intresserade av att få reda på vad det är för information som Thomas och Diane sitter på.
Ja, då ses vi. Bra. Hej.
Jag bara jublar inombords. Jädrar i det. Nu har vi Gustafsson. Kungavännen ska äntligen berätta. Vad han nu kommer att berätta, det vet vi inte. Men eftersom han ändå har medgett att han har den här rollen, att han alltid med sig någonting gott och har fräschingarna, så har vi goda förhoppningar om att han kan utveckla det där i en regelrätt intervju.
Det är nu den 31 augusti 2010 och ett möte har bokats in på ett hotell på Tulegatan i Stockholm mellan Christer Gustafsson, Thomas och Diane.
Vi frågade om vi fick använda bandar och det var helt okej för honom. Jag undrar om det inte var så att han också hade en bandare med sig. Så var det nog. Han bandade nog också samtalet. Så det var ömsesidigt då. Han skulle väl spela upp det för grabbarna då och få minus eller plus i kanten. Och så började vi då att prata med honom. Jag tror vi satt där ett par timmar.
Diane minns Christer som svettig av nervositet. Kanske inte över att möta Thomas och Diane, utan över vad kungavännen Anders Lettström ska tycka om hans medverkan.
Han hade fått uppgift då utav, jag tror att det var Anders Lettström. Han berättade att Anders Lettström hade gett honom direktiv om hur han skulle förhålla sig. Och han var lite orolig under intervjuns gång att Anders inte skulle vara nöjd med hans insats. Och.
Det kommer tolkas, det här skulle sagt, så skulle sagt. Ja. Han bestämmer ju så mycket, Anders. Mm. Utan allting man gör kommer alltid vara fel.
Ja.
Vad fan sa du så för? Vad sa du så? Ja.
Men jag tänker så här, när de får reda på...
I det här hotellrummet är det inte bara Christer Gustafsson som besitter en social begåvning. Det gör även Diane Rauscher.
Diane, alltså hon är ju väldigt duktig på en inled. Hon har en fantastisk förmåga skapar en avspänd stämning i sina samtal och intervjuer. Hon är lyhörd och skrattar mycket och är på och ger den att prata med all sin uppmärksamhet. Och hon är väldigt liksom angenäm på det sättet och hon får människor att slappna av på ett sätt som är absolut avgörande i sån här sammanhang.
Och efter en del kallprat så lyckas Diane avväpna Christer Gustafsson. Han slutar svettas och tycks istället njuta av den uppmärksamhet han får. Han gör till och med så att han skiter i att sätta på sin bandare. Han skiter alltså i Anders Lettströms direktiv. Christer Gustafsson freestylar och börjar gå på känsla.
Jag är inne i nöjesbranschen, jag älskar brudar, jag tycker världens bästa grej, jag älskar människor, jag älskar umgås, socialisera, och social helt enkelt. Jag är ett socialt geni som alla säger, va? Men det är ju så här att det är ju endast där, och man har ett förtroende överallt. Så ska det vara. Så jag började faktiskt.
Han är väldigt otydlig, Christer Gustafsson. Vi märker så att han har så mycket att berätta som man inte kan berätta och inte vill berätta, för att det är ju förtroende han har byggt upp i sin tur hos kungen och hans kompisar, så att det är ingenting man berättar för journalister, men vi förstår ju att han sitter med jättemycket information.
Och vår bild av det hela är att Mille tog över värdskapet över, då kallar vi för måndagsklubbens träffar på Club Power.
Så nej. Vi har varit där två gånger. Aldrig mer. Mm. Kanske en och en halv gång. Aldrig mer. Ja, ingen aning.
Vilket år var ni där då?
20 år sedan kanske. Är... Mm.
Ni har varit där en och en halv till två
gånger. Ja, jag kommer inte ihåg. Alltså. Det finns inte ett minne av det där. Det är som mycket minne som helst. Det är kamraten. Sen är det över. Sen är det näst...
Fast ni abonnerade lokalen på undervåningen.
Ja, det blir så.
Under några man... år?
Ja, två gånger kanske. Mer kan det aldrig ha varit. Och framförallt, om jag var där tidigare, så är det med helt andra gäng.
Men var kungen med en gång?
Ja, en gång vet jag att han var med. Mm. Och det var efter en biovisning.
Och då var när Mille drev stället?
Inte en aning. Darius var den enda jag hade kontakt med.
Okay. Ja. Ja, men vi måste bara ställa de här frågorna någonstans.
Ja. Vad ser på mig bevakade då?
Ser på allt du var med. Mm. För att de ringer ägaren och kollar med bombhundar och allting. De är alltid med om det är så att man istället ska vara med.
Vi får dem till slut att bekräfta i alla fall att kungen har varit på Mille Markovic svartklubb vid åtminstone ett tillfälle. Och det låter ju inte mycket, men ett tillfälle är allt vi behöver. Om vi kan få Christer Gustafsson att bekräfta att kungen varit på svartklubb vid åtminstone ett tillfälle, då har vi lyckats och vi får honom bekräfta där.
Thomas och Diane lyckas få Christer att bekräfta att kungen varit på Milles svartklubb vid minst ett tillfälle. Men vad är det egentligen som Christer Gustafsson svarar på den här frågan?
Jag var kungen med en gång.
Ja, en gång vet jag att han var med.
En gång var han med, säger Christer.
Vad ser på mig bevakade då?
Men när Diane senare följer upp frågan säger han:
ser på allt du var med. För att de ringer ägaren. Och kolla med bombhundar och allting. De är alltid med om det är så att man istället ska vara med.
Han säger att Säpo var alltid med. Som att kungen har varit där vid upprepade tillfällen. Men Thomas är belåten. För ett bekräftat fall är bättre än inget.
Han fattade kanske inte själv just då att han precis har bekräftat att Sveriges statschef har befunnit sig på en jävligt olämplig plats för en kung och statschef att befinna sig på överhuvudtaget. I en källarlokal på Kungsholmen utan sina livvakter. Det är helt galet med en gangster som driver stället och stripper och allt möjligt. Och även kvinnor som är beredda att gå längre än så. Det är oerhört, men vi har det på band. Vi har lyckats.
Och Christer fortsätter därefter att snacka på.
Fördelen var ju det. Jag står för det. Allt var ungkar. Jag gillar tjejer. Och jag såg det bara som en förestad presentera mig. Mm. Så när jag sitter med någon, så visste de exakt vem de satt med. Vad är det nu? Vem är mer? Jag slipper det där. För det är ju så jävla jobb, den här introduktionen. Mm. Så att det var ju pang på rödbetan på en gång. Hela 80-talet, vet du, så var det ju en enda jävla sexresa.
Ja.
Ja, det var det.
Ja. Det är väl det som driver... Alltså, det är det som styr världen på något sätt. Mannens behov av utlösning.
Utan den här utlösningen hade inte funnits en Ferrari. Eller en Lamborghini på stan eller en lyxbåt. Allt ens funnits Gucci.
Men har aldrig funderat över hur mäktiga män är beredda att offra så mycket eller riskera att förlora så mycket för en utlösning?
Ja, så utlösning är belöning. De söker bekräftelse.
President Clinton.
Ja, men då, det är bekräftelsen. Det är utlösning är belöning.
För vad?
Bekräftelsen av att finnas till. Det är ju, jag tror det handlar bara om bekräftelse. Och sen så tror jag att folk, människor som är gifta, det blir en vardag, vem som än är gift, det blir en vardag där. Det knullas inte längre i familjen. Det är inget spännande längre.
Och under samtalets gång så vill Thomas och Diane kontrollfråga honom kring uppgifter de fått höra på annat håll. Och det är nu Christer får reda på vad det är Thomas och Diane grävt fram. Och vid varje uppgift reagerar han något avslöjande med ett åfan.
Hur är det med Stenbäck och den här Baba-våningen då? Som ni var i också. Den är från alla TLT-produktioner. Och det inte förekommer i Zäta eller... Och denna tiden var kanske inte så aktuellt. Men överhuvudtaget... Gig du gjorde på Svensons i Uppsala.
Åh jävlar vad ni hör.
Jag vet!
Vad visste.
Han tycks något förvånad över hur djupt Thomas och Jan har grävt. Men nu kan han i alla fall med gott mod gå tillbaka till Anders Lettström och berätta vad det är de vet. Den flera timmar långa intervjun lider nu mot sitt slut. De packar ihop och skiljs åt.
Jag tror inte att Gustafsson riktigt fattar vad han just har varit med om. Och jag och Jan, vi bara jublar inombords. Vi känner bara, jävlar! Nu har vi det, nu är vi hemma!
Dian och Thomas behöver debriefa och bestämmer sig för att ta en öl i solen på en bar på Sveavägen. Och då först plockar Thomas upp sin mobiltelefon.
Och jag ser att jag har ett missat samtal från Nina Eld, som då är HVs presschef.
Och som av en händelse, 20 minuter efter intervjun med Christer Gustafsson, så hör äntligen HVs presschef Nina Eld av sig. Thomas har sedan en tid tillbaka försökt komma i kontakt med henne för att kunna berätta mer om upplägget kring den bok om kungen som de håller på att skriva.
Jag tänker att det är lika bra att ta tjuren vid hornen. Så jag ringer upp henne och slår på inspelningsfunktionen.
Hej, förlåt jag satt i möte när du...
Inga problem, tack för att du ringer tillbaka.
Ja, för tusan, absolut. Jag befinner mig på stan så det...
Ja, jag hör det.
Det är
jag...
oväsen här.
Var är du, i Stockholm eller?
Ja, i Stockholm ja.
Ja.
Och det som följer nu är ju en... katt- och råttalek kan man säga. Det vill säga, det är vi två katter som kretsar kring ett fatet med het gröt.
Hur har sommaren varit då?
Ja, den har varit fantastisk, tack.
Ja.
Det blir som en uppvisning, det blir som en spel för gallerierna.
Har det varit bra själv?
Ja. Det har det väl för alla, tror jag.
Ja, det har varit en fantastisk sommar, verkligen.
Ja, ja. Underbart.
Ja.
Samtalet blir en innehållslös uppvisning i kallprat. Där de båda försöker att låtsas som att de inte vet om vad de båda vet om.
Vill du då veta, ja, den här boken, är det en biografi? Va? En geografi? Nej, en...
Jag tyckte du sa geografi och du tänkte att det kan...
Nej. Nej, biografi. Eller vad ska vi säga?
Alltså vi förstår inte riktigt varandra, vi snubblar på orden och vi hör inte riktigt för det jävla liv från Sveavägen.
Ja, får jag skicka den mail, Nina?
Gör det.
Eller får jag ringa dig igen?
Nej, skicka ett mail.
Ja, jag gör det. Toppen.
Tusen tack.
Ja, tack själv. Hej.
Ja, så jag och Diane beställer väl genast in varsin öl till. För att, nej men det är ju så. Diane säger bara, ja men go for it. Skicka det där mejlet. Men det är ju första gången som vi pratar med någon representant för hovet under de här två dryga två åren som vi håller på med boken, så att det blir ju också det blir ju historiskt i vår värld.
Men nu vet i alla fall alla om att boken är på gång och vad för typ av uppgifter den kommer att kretsa kring. Boken är inne i sitt slutskede och ska inom några månader släppas fri.
Och allt som jag sa, allt hittills har egentligen varit bara i teorin. Nu har det blivit verklighet på riktigt.
Och Tove Meijer minns det här lugnet innan stormen.
Jag tror att jag var nog en form av kicktorsk som tyckte att det här var väldigt spännande. Samtidigt så kunde jag väl inte liksom inte fundera på vad kommer det här landa någonstans. Då så tyckte jag att det bara var väldigt spännande, plus att jag också kände att... den här meningen att män gör som män har gjort i alla tider, att jag kände att jag själv hade liksom varit en del av att finnas i olika sammanhang där man har kanske inte varit direkt utsatt, men man har sett hur maktens män har liksom utövat sin makt eller sina befogenheter, och där jag kände att liksom det här är inte okej. Det ska bli ganska skönt att lägga korten på bordet på något sätt. Och att inte, syftet är ju inte att sätta dit vår kung eller störta kungahuset eller ens att det ska bli republik i Sverige, utan att på något vis liksom visa på de strukturer som finns i toppskiktet och hur de aldrig behöver sota för sina gärningar.
I november 2010 kommer boken äntligen att släppas. Men ingen av författarna har kunnat ana vilken otrolig genomslagskraft den kommer att få.
I min naiva enfald förstod jag aldrig vilken sprängkraft det var i det här. Jag förstod att det skulle väcka uppmärksamhet, att det skulle bli en del löpsedlar. Men jag hade ju aldrig kunnat drömma om vad som sedan hände. Åh, herregud, då exploderade allting. Allt bara exploderade. Telefonen började ringa.
Jag hade nog aldrig riktigt kunnat fullt ut se alla liksom konsekvenser av publiceringen. Det var liksom det är ett pärlband av olyckliga händelser som kommer att liksom ske kring bokens publicering.
Bokens förläggare Kristoffer Lind beskriver att bokens publicering leder till ett pärlband av olyckliga händelser. Inte bara kommer boken resultera i att både Thomas Sjöberg och Tove Meijer förlorar sina jobb. Kungen kommer även ta sin hand från sin äldste och bästa vän Anders Lettström efter att det framkommer att Lettström förhandlat med den undre världen för att tysta vittnen och dementera uppgifter i boken.
Jag tänkte, men vad fan är det här egentligen? Det var ju så absurt så det var pinsamt.
Det och mycket mer i seriens resterande delar. Kungaskandalen är en samproduktion mellan Tall Tale och Zinaida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Medproducent Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Kungaskandalen görs även i samarbete med Lexbase. På lexbase.se kan ni som betalande medlemmar ta del av 3 kostnadsfria domar med rabattkoden mot tid. Tack för ditt stöd och tack för att du lyssnar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.